Regeringen har lovat att utreda hur adoptionsförmedlingen till Sverige har fungerat och gå 60 år tillbaka i tiden. Beskedet kommer efter Dagens Nyheters granskning som visar att rapporter om korruption och felaktigheter har funnits i stort sett i alla länder som har adopterat till Sverige. I flera fall har barn stulits från sina mödrar, sålt och adopterats bort. Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Thorén Björling.
Jag vill veta varför Adoptionscentrum inte gör någonting för oss barn i Sverige.
Jag vill veta hur det är möjligt att man kan lämna ett barn utan ens förälders medgivande.
Det skulle vara underbart att veta när jag egentligen är född.
Jag vill ha svar på frågan.
Jag vill veta varför Adoptionscentrum
reagerar. Varför ingen gör någonting i Sverige?
Det har varit en sån fruktansvärd katastrof för de som inblandade.
Ja, baksidan av adoptionsförmedlingen har kommit upp då och då, men DNs granskning visar att oegentligheter och lagbrott har förekommit i en lång rad fall. Många av de 60 000 barn som har adopterats till Sverige och deras många anhöriga har påverkats av det. I Studio DN idag ska vi prata med de tre journalister som har gjort den här granskningen, Josefin Sköld, Patrik Lundberg och Alexander Mahmoud. Välkomna!
Tack!
Tack. Tack.
Patrik, jag tänkte vi kunde börja hos dig. Du har redan innan du kom till Dagens Nyheter skrivit mycket om adoptioner och ville gå vidare med den här granskningen. Och du har också haft många kontakter under lång tid. Jag tänkte vi kunde börja där. Vilken typ av reaktioner har du fått under de senaste dagarna bara sedan de här publiceringarna började?
Jag har fått osannolikt många mejl och telefonsamtal. Mina sociala medier är fulla av berättelser från ytterligare adopterade som vill vittna och som har varit med om liknande som vi har berättat om.
Vad säger ni andra, Josefin och Alex? Vad har ni fått för reaktioner?
Ja, det är samma här. Det är ett oerhört tryck på kanalerna in till oss och till DN. Med adopterade som vill berätta vad de har hittat om sin adoption. Det är också många adoptivföräldrar som hör av sig med frågor och ibland oro kring vad deras egna barn så att säga har för bakgrund egentligen. Det väcker många olika känslor det här.
Mm. Alex, du då?
Ja, det som berör mig mest är ju när folk berättar om sin egen erfarenhet av att till exempel upptäckt att man var stulen från sitt ursprungsland och kom till Sverige. Och det är ju många som delar den berättelsen med oss. Och det försöker vi vårda så gott vi kan. Mm.
Patrik, du kom ju in i det här själv från ett väldigt personligt håll. Du är själv adopterad och fick veta sanningen om din egen bakgrund först när du var vuxen. Hur skulle du säga att det har påverkat ditt liv?
Det har påverkat mitt liv eftersom jag ville ju alltid bli journalist. Och detta var min första grej som jag inte kunde släppa, eftersom när jag bodde i Sydkorea och sökte mina egna rötter, då blev jag mest berörd av andra adopterade koreaner jag träffade där från hela världen som berättade saker som kändes väsensskilda för mig. Vissa sa att de var emot adoption, det hade jag aldrig tänkt på. Andra sa att det pågår korruption och mutor och barnhandel i det här landet, hade jag aldrig kunnat tänka mig. Men eftersom jag då hade börjat utveckla en journalistisk blick så ville jag alltid utforska det på något vis och ha följt det i många år. Men det är ju inte förrän nu när jag har träffat det här fantastiska teamet med Josefin och Alex som jag kan jobba med det professionellt på det viset.
Just det. Vad var det som gjorde att du började tvivla på att det du hade vuxit upp med, att det var sant?
Jag skulle vilja lite vända på frågan. Det jag har vuxit upp med är också sant. Att jag har en mamma som älskar mig över allt annat. Att jag känner mig hemma i Sverige och har liksom inte upplevt stora problem. Men det är också sant att många personer har kommit hit på felaktiga grunder. Och det är det vi nu vill gå till botten med.
I Sverige så bedrivs ju adoption av ideella föreningar som då står under tillsyn då av olika myndigheter. Är det så det brukar gå till? Ni har ju tittat på länder över hela världen. Är det en vanlig ordning att ha det på det sättet?
I Sverige så skedde det en reform 1979. Tidigare så hade staten förmedlat alla adoptioner och en del adoptionsföreningar hade ju då fått, kan jag säga, handlägga ärendena. Men 1979 så ändrade man detta så att all förmedling läggs på de här adoptionsföreningarna eller organisationerna som de kallar sig, eftersom man vill få bukt med de privata adoptionerna som anses vara väldigt korrupta. Och efter det så har väl det närmast blivit en norm i Sverige att göra så.
Mm. Josefin, du träffade Lena Hallengren, ministern, i häromdagen. Hon säger i en intervju med DN att regeringen kommer att se över hur adoptionen till Sverige har gått till i flera decennier och tillbaka, från 1960-talet till 1990-talet. Vad vet vi om vad regeringen egentligen tänker sig?
Det vet vi egentligen inte så jättemycket detaljer kring. När hon säger de årtalen så tror jag att hon lite utgår från det som gäller Chile då, där man har tittat på illegala adoptioner från, som är gjorda då från 60-talet och fram till början av 90-talet när man sen för Sveriges del drog sig ur adoptionerna. Men hur en sån här översyn ska gå till eller vad exakt man ska titta på, det har regeringen inte svarat på än.
Just det. Varför då stanna på 90-talet? Det beror det då på, det handlar ju om Chile som du är inne på. Varför man inte fortsätter ända fram till idag och granskar allting? Eller?
Det är en slutsats jag drar själv. Men jag tror att det här är så pass... Chile-frågan har ju varit väldigt aktuell. Och regeringen och tillsynsmyndigheten har följt brottsutredningen i Chile sedan 2018 och man har inväntat resultatet av den. Men nu drar den ut på tiden och då har regeringen dragit slutsatsen nu att det börjar bli dags att kanske titta på det från svensk sida. Varför de har valt just de här åren vet inte jag.
Ja, just det. Den här brottsutredningen som du är inne på där, om man bara backar tillbaka lite för de som inte minns riktigt vad det handlar om. Vilka brott är det som utreds där och hur är den där utredningen, hur har den fungerat?
Kortfattat så kan man säga som så här att det var en chilensk tv-kanal i slutet av 2017 som gjorde ett avslöjande där de pekade ut bland annat den svenska adoptionsföreningen Adoptionscentrum för att ha samarbetat med ett kriminellt nätverk och stulit och sålt barn till Sverige. Detta avslöjande fick man hjälp av SVT Väst, en journalist där. Och sedan så blev det en brottsutredning av det här. Brottsutredningen är ju som sagt ännu inte klar, men en parlamentarisk utredning har fastslagit att brott har begåtts även om man inte specifikt har pekat ut enskilda personer som skyldiga.
Just det. Vad är det för brott? Alltså vet du vad det är för brottsrubricering? Har ni sett det?
Det är väldigt olika, men generellt kan man säga att det finns tre olika delar av brottet. Och det ena är att man dödförklarar barn och stjäl dem direkt på BB. Det andra är att man har stulit barn från en sorts dagbarnvård, en sorts förskola. Och det tredje är att man med hot och tvång har tvingat sig på barn och tagit dem ur föräldrars armar.
Mm. Alex, du som har varit i Chile och träffat en del av de här föräldrarna som har mist sina barn. Känner de till den här utredningen? Var det någonting ni pratade om?
Ja, men jag var i Chile och först satt i karantän. Och han liksom får kontakt med många drabbade. Kom ut och jobbade och träffade, jag tror, 16 stycken anhöriga. Som antingen letar. Vi träffade en kvinna som födde ett barn 1966. Och som misstänker att barnet är taget till illegal adoption. Och vi träffade mammor som har barn i Sverige. Den som berörde mig mest var Juana. Som födde ett barn 1979. Men som inte fick se henne. förrän påskafton 2019. Jag vet inte hur mycket de vet om liksom utredningen. Jag tror frågan väcktes mycket bland dem efter att det kom upp och att folk fick tillbaka hopp och tänkte att de ska leta intensivare. Men det som har präglat deras liv, det är ju 40-50 år av sökande.
Vi ska återkomma till det lite, men de har i alla fall inte blivit hörda i den här utredningen, så vitt du vet, till exempel i Chile.
Jo.
Mm, de har det. Mm, de ingår i den. Mm. Just det. Vi ska alldeles strax prata mer om förmedlingen av adoptioner. Studio DN idag om Dagens Nyheters granskning av adoptionsförmedling. Vi pratade lite grann om regeringen som ska se över hur förmedlingen av internationella adoptioner har gått till Sverige. Josefin, vad tror du? Hur lång tid kan det där ta?
Det låter som en väldigt stor sak. Jättesvårt att uppskatta någon tid för det. Det beror ju också på vad det är man vill granska. Om man ska gå in på enskilda fall eller om man vill titta på strukturer och lagar och vad man vill ha reda på. Jag vet också att de funderar kring hur man ska se till integriteten. Det är ju inte alla adopterade som kanske vill låta sitt ärende undersökas eller som vill delta på något sätt. Så det är ju många frågor de har att ställa sig nu.
Vad tror ni som reportrar som har varit ute här, ni får svara vem som helst kan svara här, men vad tror ni att det är viktigt att en sån här översyn eller utredning att den gör? Vad tror ni som har pratat då med många som är inblandade här, vad är det de skulle vilja se?
Jag tror att många alltså det är nog väldigt olika, det är individuellt såklart. Vissa känner att de vill ha en ursäkt. Vissa vill ha upprättelse. Att svenska staten ska erkänna att man har sett mellan fingrar och kanske inte engagerat sig så som man kan förvänta sig av Sverige. Vissa vill ha reda på sanningen, att det är det allra viktigaste. Jag tror att det är väldigt olika, men vi har ju hittills i alla fall bara mött positiva reaktioner på att den här frågan tas på allvar och att adopterade faktiskt blir lyssnade på. Många känner att de har försökt och de har skrivit brev och de har mejlat och de har kanske till och med träffat myndighetspersoner, tjänstemän och tycker inte att de har blivit tagna på allvar. Jag tror att det är positivt. Det verkar positivt för dem.
Mm. Alex, du berättade att du har varit i Chile. Och där har ju många av dem som har tvingats eller som har mist sina barn av ideologiska eller ekonomiska skäl då, att de har stulits och kommit på andra håll, till exempel i Sverige. Många av dem är ju i ganska utsatta situationer. Vi ska höra en av de här mammorna som du träffade som fortfarande letar.
Pero yo encuentro que tanta maldad. Yo lo único que quiero es encontrar a mi hijo, lo único. Me da pena hablar de este tema a mí. Que soy una persona muy sufrida, señorita.
Det finns så mycket ondska, det enda jag vill är att hitta min son, säger hon. Alex, hur lever de här familjerna som du träffade?
Ja, det där var Anna Poso som pratade, som har letat sedan 1966. Och de främst mammorna vi träffade bor i Santiago, huvudstaden, eller i Temuco, som är en stad 70 mil söderut, som var särskilt drabbat. Och jag har ett citat från Janet Velasquez som säger att det var lätt att stjäla barn i Temuco. Och att socialarbetarna såg sig själva som hjältar när de räddade barnen ur misär. De riktade in sig på mammor på landsbygden som exempelvis hade låg utbildning, var ensamstående, änkor, tillhörde ursprungsbefolkningen och kanske inte kunde spanska.
Mm. Hur har de hanterat de här åren utan barn? Eller utan de här barnen, kanske för alla andra barn, men det är ju en enorm förlust att mista ett barn. Det går ju inte ens att föreställa sig.
Nej, och de lever ju i det. Antingen, eller det vi fick höra var ju att barn död förklarades vid födseln och föddes bort. Eller att de togs från dagsbarnhem. Och det är väldigt svårt att sätta sig in i hur de mår, men det som var gemensamt är att de aldrig liksom gav upp. Även fast de inte då misstänkte att det var till adoption, utan att de hade en övertygelse om att deras barn levde. Och så gjorde de faktiskt det när de liksom återförenas efter 40 år. Men då är det helt plötsligt 13 000 kilometer mellan dem och har absolut inte råd med en flygbiljett eller har visummöjligheter eller något sånt. Mm.
Hur ser de på framtiden nu då, att återuppta kontakterna? Du var ju med när några då pratade med varandra. Hur har de där kontakterna? Jag kan tänka mig att det är klart att det är fantastiskt, men det är kanske inte heller helt okomplicerat.
Ja, alltså jag tycker de flesta säger att det är irreparabelt. Det är ändå en så lång tid som har gått. Och för föräldrarna i Chile så var det nog mest en lättnad att de lever och verkar må bra. Men det liksom, det finns så extremt lite positivitet i det här, i alla fall med de vi träffade i Chile. Alltså det är sån enorm sorg att se människor, alltså bara nämna sin barns födelsenamn får dem att bryta ihop. Så det var väldigt väldigt svåra intervjuer för oss att göra.
Patrik och Josefin, ni har ju träffat många och pratat med många i Sverige också. Vad märker ni bland de som till exempel har hittat sina biologiska föräldrar? Vad uttrycker de?
Jag upplever när jag pratar med adopterade att det är sårigt. Det är inte olikt det som Alex berättar. Att det är något irreparabelt. Att du försöker få en kontakt, en relation med din familj. Men samtidigt så har du ett annat språk som du kanske inte kan. Du har en annan kultur. Du har anknytning till dina svenska föräldrar som de flesta anser vara sina kanske enda föräldrar. Så det är svårt, men vi har också fått fina återföreningar och vissa har kanske också börjat se en mening i allt det här. Att man trodde att jag var bortlämnad för att ingen ville ha mig, men helt plötsligt så har de känt att det var något annat som hände. Och nu så kräver de sin rätt.
Mm. I offentliga handlingar från en myndighet med lite märkligt namn. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. Det är något som de flesta kanske aldrig har hört talas om. Inte jag heller innan det här. Där framgår det ju att svenska tjänstemän gång på gång har rapporterat om misstänkta oegentligheter efter de här tillsynsresorna som de har gjort. En del av de här handlingarna har också nått departementet. Vems ansvar är det alltså att ingenting har gjorts, och vad borde ha hänt efter såna här rapporter, skulle ni säga?
Alltså när de här rapporterna görs, då har ju tillsynsmyndigheten varit på en resa. Och det här blir ett underlag för när myndigheten ska fatta beslut om adoptionsförmedlingar ska få verka i det landet och förmedla adoptioner därifrån. Det handlar ju om också att de ska överväga vilka möjligheter och vilka risker som finns. Och i många av de här fallen så har de ju beslutat att inte ge auktorisation till förmedlingarna. Men i många fall så har man också låtit de här föreningarna verka i landet. Och då har man helt enkelt, det är ju ibland att man inte har riktigt kunnat gå till botten med vad som har hänt. Det finns också inhemska lagar i ursprungslandet som också reglerar liksom vad till exempel vilken information som kan lämnas ut om barnet. Och då har man ju någonstans accepterat det för att kunna ha adoptioner från det landet. Men de här rapporterna går ju sen då, har ju mejlats i många fall i alla fall till socialdepartementet. Men myndigheten är ju självständig och ska fatta beslut och göra en tillsyn, så att de är ju i allra högsta grad ansvariga, liksom regeringen.
Och efterfrågan då, ska man säga, efterfrågan i Sverige på barn har ju alltid varit högre än tillgången, ska man väl säga då. Eller hur? Så att det finns, man kan anta i alla fall att det finns ja, det är en fråga också om utbud och efterfrågan här lite grann. Som måste vägas in, eller? Eller som har vägts in, kanske inte borde ha gjort det, men som har vägts in.
Ja, det är jättesvårt att säga. De reflekterar inte så mycket över det i rapporterna, utan där ska de ju gå efter lagar och konventioner och utifrån det rapportera kring vad de ser. Men självklart så har det ju funnits ett stort tryck på adoptionsföreningarna också, att det är många som har varit intresserade. Nu är det ju färre och färre adoptioner som genomförs, men det har varit historiskt sett ett stort intresse.
Är processen likadan nu som tidigare för de, till exempel barnlösa eller andra som vill adoptera, ser det likadant ut?
Den grundläggande processen handlar ju om att man i sin kommun först blir utredd om man vill adoptera, och man måste få ett godkännande av socialnämnden. Därefter kan man få bidrag då från staten för att göra en ansökan via en adoptionsförmedling. Det är det vanligaste sättet.
Mm. Är det något vittnesmål eller något samtal eller så från alla de personer ni har talat med eller träffat som har fastnat lite extra?
Jag kan börja där. Jag blev väldigt tagen, och det är många adopterade som jag har pratat med som vittnar om den här berättelsen som de har växt upp med. Det kan vara en lapp till exempel där det har stått om omständigheterna kring varför man blev lämnad för adoption. Och det här är en berättelse som man har hållit fast vid och varit övertygad om. Och som har varit väldigt viktig för en. Och traumat, där när man sen inser att det som man har trott var sant i hela sitt liv, när man var litet barn, det stämmer inte.
Jag bara ryser.
Det tycker jag har varit oerhört starkt. Och det är många, många som har berättat om det.
Jag blir extra berörd när jag har pratat med adopterade som har hittat sina biologiska föräldrar, men som har vanliga arbetsyrken eller till och med arbetslösa eller studerar, som inte har råd att åka för att återförenas. Och det finns inget statligt stöd för det.
Alex, vad skulle du säga?
Ja, jag tänker på en person som är med i både den första och andra delen Chile, som heter Fredrik Nyberg i Nyköping. Och han växte upp i tron att han har blivit övergiven och att hans mamma vill inte veta av honom. Men 2018 började han gräva, inser att han var stulen, återförenas med sin familj samma år. Och då får han en lapp överräckt av sin bror Leonidas. Och då var det hans födelsebevis som han gav över till Fredrik. För att nu behöver han inte leta längre. Och det är så... För Fredrik var det skönt att inte längre känna sig övergiven. Utan idag känner han sig mer arg över alla lögner. Och att hans liv har förändrats totalt.
Tusen tack alla tre för att ni var med idag. Det ska bli spännande att se vad som kommer härnäst. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmelakai, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Miesenberger och teknik Jonas Lindskog, Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.
Podplay.